A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkommen till Löparsnack, podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Jag heter Agnete Dannenberg och i det här 20:e avsnittet berättar ultralöparna Kristina Paltén och Stefan Samuelsson om hur det är att springa i Mellanöstern, om när löpningen rent faktiskt öppnar dörrar och också lyckas avslöja egna och andras rädslor och fördomar. Jag ska säga det också, vi hade lite tekniska problem när vi skulle spela in det här samtalet, så en del är tyvärr bortklippt och ljudet inte direkt top notch. Men bakgrunden är att Kristina i höstas genomförde en idé hon faktiskt nämnde här i Löparsnack i ett av de första avsnitten. Att ensam springa tvärs genom Iran. Det blev 1840 kilometer på 58 dagar. Hör gärna mer om hennes andra äventyr och världsrekord i avsnitt 2. Stefan är ultralöparen som bland annat tog initiativet till Transgania-loppet i Skåne. Sveriges enda lopp som är precis lika långt som Spartathlon, 246 kilometer. Han har rest runt i Mellanöstern, sprungit maraton i Irak, korsat Sahara, joggat i Nordkorea och sprungit ett antal sexdagars lopp. Varsågoda och välkomna Stefan och Kristina.
Jag är nyfiken, om du skulle springa i något helt annorlunda land, vart skulle du springa, Stefan? Jag gissar att du har många drömmar.
Ja, gud ja. Det finns massor. Men det där, det begränsas ju av logistiken med jobb och småbarn och semester och ledighet.
Men om vi skiter i det, om du kan göra vad du vill.
Alltså, jorden runt låter faktiskt ganska lagom. Det är inte så lång tid som behövs. Så jag är helt med dig där. Men det lär inte hända. Oj, det finns för många svar. Nej, korsan kontinent hade varit rätt så kul. Afrika, gärnast. Där är väldigt vackert, väldigt äventyrligt.
Längden väldigt eller bredden? Eller?
Det får bli bredden. Men det som lockar mig, det är äventyr och det är ju individuellt. Men Afrika är väldigt mycket äventyr och det spelar ingen roll vart man springer då. Men ja, det är mycket. Det finns ju maraton i Afghanistan också, Kristina. Så att ja. Du kan ju kanske någonting för dig.
Ja, jag har faktiskt sett och jag har även sett kvinnor som springer det. Och det är lite spännande.
De välkomna. Det har arrangerats en gång och det är i centrala Afghanistan. Mm. Väldigt vacker och ganska fredlig del just nu.
Okay.
Och genom åren också.
Mm. Ja. Jag kollar Kairo till Kapstaden, 12 000 kilometer.
Ja. Det har du gjort 2 år.
Ja, det tar ett tag.
Ja.
No, det är ingen plan. Det är bara en fantasi.
Ja, precis. Det är så det börjar. Det vet du.
Yep. Det är sant. Jo, men det vore skönt att slippa springa heltäckt. Jag hade ju kläder från nacken och hela vägen ner till fötterna och ut i armarna och så keps på det. Då. Så det är lite roligt, det enda menet jag har fått av min löpning genom Iran, det är en fruktansvärd klåda i hårbotten.
Ja.
Håret har ju, alltså, i början har hade 45 graders värme och jag var ju dyngsvettig naturligtvis. Och så keps då som ligger och klibbar ihop alltihopet. Det gjorde att det började klia och sen har det klia. Du är sugen på Nordkorea då?
Om jag är det?
Ja.
Jag är sugen på att återvända.
Ja, du har varit där.
Där finns ju också maraton då. De har haft en maratonlopp sedan 1980-talet tror jag. Men det har ju nu för första gången 2014 öppnades det för turister. Och först öppnades för turister, men man var tvungen att springa på under 3,5 timmar. Eller först under 3 timmar.
Oj.
Och då tänkte jag, det är inte många turister de får då. Men sen så ändrade de på det och efter många turer så blev det faktiskt 5 timmar. Och det var öppet helt enkelt för alla. Och där kom en hel del turister dit och sprang. Och sen tror jag det stängde 2015. Men det är öppet och annonserat ut nu 2016 igen.
Jaha.
Så nu finns det Iran, Irak och Nordkorea. Ska man springa maraton i ondskans axel? Och så har man ju en bra boktitel. Bara ja. Tips till dig, Kristina.
Ja, det är bara 2 kvar då.
Ja, precis.
Men vad heter det i Nordkorea?
Det heter Mansudae Pyongyang Marathon. Tror jag. Det beror väl lite om även där har de ett förnamn till maratonloppet. Men Pyongyang Marathon så hittar man det. Och det finns resebyrå som ordnar allting. Det är nog... inga problem helt enkelt med en kostnad då, som är lite mer än ett vanligt maraton. Eller loppet i sig kostar inte så mycket, men arrangemanget med resebyrån.
Ja, det är häftigt.
Ja, och vill man ha, precis som du nu åkte till Iran och fick en väldigt massa fördomar, eller andras fördomar utforskade och kanske till och med krossade, så finns det ju, är ju Nordkorea också ett ganska... ett land med väldigt mycket fördomar. Jag lyckades faktiskt få till en joggingtur där i alla fall. Det trodde jag inte jag skulle få, mig till mig grejerna då, för man är ju observerad, vissa säger bevakad av vakter, guider kallas de, dygnet runt. Och det är man ju, 2 guider och en chaufför dygnet runt från 7 på morgonen till 9 på kvällen. Men så sa jag till en av dem att jag vill ut och springa imorgon. Absolut. Så jag följer med, och det visste jag han skulle säga. Man hade ju läst på. Så sa jag att jag vill springa innan vi sticker ut. Frukosten kanske var vid 6:30 eller 7. Så sa jag att jag vill upp och springa 5:00 på morgonen. Och då sa han, ja då får du springa själv. Och det var ju min plan då. Så då fick jag faktiskt en timme joggingtur på den lilla ön där vi var stationerade i huvudstaden. Så den tog ju bara 20 minuter att springa runt. Så det blev ju några varv där. Men lite ensamhet och förbjudna foto blev det i alla fall.
Underbart!
Ja, men man kunde inte ta sig från ön, för då utgången var en stor ägg som var bevakad då. Men lite lokalt liv fick man säga i alla fall.
Ja, jag bara tycker det är så fantastiskt. För dig blev ju löpningen en väg till frihet egentligen då.
Absolut, absolut.
Hur jag uppfattar det, om man säger för min del, så var ju springa genom Iran, det var ju ifrågasätta mina egna fördomar. Sen var det ju faktiskt också, vad ska jag säga, ja, visa kvinnors styrka. Jag vet inte hur många män som har frågat mig om jag var kvinna eller man medan jag sprang.
Och jag var ju, men du uppfyller inte som en traditionell iranska, kan
jag nej tänka. Och jag var ju förolämpad av de frågorna från början. Det var som, ser du inte att jag är kvinna? Hallå?
Ja.
Men jag vet inte, det kan ju ha berott på många orsaker. Men i alla fall i Ramsar, det är en stad i Kaspiska havet, så kom jag, och då mötte 7 kvinnor mig. Och de hade gjort en målning med ett berg, och så uppe på bergets toppen så var det en lotusblomma. Och så var det strålar som sken på det här berget. Och så förklarar de att berget symboliserar min uthållighet. Och att blomman symboliserade min elegans som kvinna. Och att solstrålarna var Guds nåd som hade gett mig både och. Och så tackar de mig för att jag visade kvinnors styrka.
Fina epitet, men du... utmanar ju många fördomar genom att som kvinna inte bara vara kvinna utan få offentligheten och även springa och motionera och vara självständig, antar jag.
Jo, jag tror det. Och det är ju ett... Jag gillar att det var, vad ska jag säga, det var en sån enkel idé. Springa, men det är bara att sätta ena foten framför den andra. Mm. Men samtidigt är den så självklar, så stark, så fantastisk. Någon sorts, som jag uppfattar, frihet i att göra det.
Mm.
Och en frihetsdemonstration på något sätt i landet. Sen hade jag ju, jag var rädd för sedlighetspolisen, vad de skulle tycka om det som jag gjorde och även hur jag var klädd. För att egentligen så ska man ha en jacka som går, som döljer rumpan. Man får inte visa kvinnliga former. Men jag hade ju en vanlig träningsoveralljacka så att säga. Den gick ju, den var ju för kort. Och så hade jag ju keps istället för hijab. Så jag hade en paddlarkeps med tyg bak i nacken. Jo, det var ju genialiskt. Det var en kompis till mig som kom på det. Och istället för att ha tyg runt hela halsen, det blir ju jättevarmt. Men jag visste ju att jag var på gränsen lite med den klädseln. Så jag var ju rädd för vad sedlighetspolisen skulle tycka. Men de har ju aldrig tyckt någonting. Så det var ju lugnt.
Jag tror man som turist och resenär och konstig uppenbarelse som man är för vissa av dem i säljhetsbudgeten kommer lite lättare undan.
Jo, så verkar det ju vara. Och jag funderar många gånger, hur hade det varit om jag hade varit iransk kvinna? Hur skulle det ha varit? Och det har jag ju inget svar på.
Nej, men sen vet jag inte om det han säger det, men jag var en del i Iran och där såg man ju hur... Min tolkning var att om man hade kanske kände någon eller var lite rik, för jag såg många unga studenter förutsatt att de var väldigt modriktigt klädda och rörde sig och förde sig väldigt självsäkert som om de liksom ägde kaféet och stället. Men jag såg deras möte med säljhetspolisen där säljhetspolisen kanske kom fram och sådär lite försiktigt frågade min tolkning en gång, ska du inte ta och skjuta fram din hijab lite grann? För den hängde nästan vid hårtofsen bak i nacken. De hade den, men den visade mer än halva håret. Det kändes som att de var rika eller deras föräldrar jobbade med något viktigt. Och de bad bara säljhetspolisen sticka därifrån. Så, det kändes att det fanns väldigt mycket nyanser. Och det handlade lite om makt och pengar också och kontakter. För de verkar väldigt starka unga eller rika kvinnor. Och de kom undan med det. Och jag tror att för många ute på landsbygden så kan man få väldigt seriösa straff. Men för vissa moderna, eller kanske turister och västländska arbetare, så är det lite andra spelregler.
Mm. Det verkar vara allt möjligt. Jag håller med om. I början för min del så var det ju en relativt... Det var på landsbygden och relativt konservativt. Och där uppfattade jag att tjejerna var mycket mer hårt hållna, så att säga. Medan i Teheran eller vissa delar längs Kaspiska havet, då var det verkligen att man öppnade dörren utan att ha på sig slöja. I vissa områden så gick faktiskt kvinnorna omkring utan slöja också. Men då var det ju sån här typ gated communities, alltså där det finns en vakt och en mur runt området. Så, och i Teheran, det var samma sak där som du säger, att slöjan hänger långt bak på svansen. Och så väldigt differentierat eller väldigt olikt på olika ställen.
Men känslan då när du åkte ner, hur var det?
Ja, jag har faktiskt loggat alla mina rädslor en gång i veckan. Och 3 veckor innan avfärd så var jag skiträdd, om jag ska vara ärlig. Och jag var rädd för all sån här fördomsrädsla som jag kunde tänka mig. Allt ifrån att sova ensam i tältet och att någon ger sig på mig i tältet och vill våldta mig eller misshandla mig. Eller till att bli fängslad, torterad. Ja, våldtagen där också. Eller att någon inte ska gilla det jag håller på med. och försöka statuera exempel genom att göra mig illa. Och då kunde jag tänka mig både en muslimsk extremist eller en högerextremist som ville visa att det här går inte alls i ett muslimskt land. Och de här rädslorna, de grasserade enormt. Det var stora svarta moln och verkligen bara oro. Men några dagar innan avfärd så sa det bara pang. Och så var de nere på väldigt låga värden. Och jag var helt enkelt less på att vara rädd. Jag orkade inte vara rädd längre. Och sen när jag väl kom till Iran så möttes jag ju av enorm vänlighet. Jag har aldrig köpt frukt i Iran till exempel. Människor gav mig frukt hela tiden. Och hade de inte frukt att ge så då köpte de frukt och gav mig. Eller också gav de mig vatten. Eller också gav de mig... Ja, jag kom hem med 40 kilo bagage och jag hade 25 kilo när jag åkte dit. Och det är för att jag har fått tavlor, jag har fått böcker, jag har fått kläder, allt möjligt.
Jag har också varit med om liknande situationer med folk på restauranger och tagit tag i mig, satt mig ner och gett mig deras måltid. Och det är knappt man tror det är sant och det kan ju hända en gång, men när det händer dagligen sådana här gester, stora och små, av generositet, då betyder det någonting. Och just i Iran är det intressant för att alla de här fördomarna du berättade om, Kristina, de finns ju för att det är den bilden vi har av Iran. För vi har bilden av iranska staten, det är det vi läser om i media. Men iranska folket är någonting helt annat och det är kanske det gästfriaste folket jag vet. Och de är definitivt bland de kanske det vänligaste folk mot okända främlingar och resenärer.
Ja, det var verkligen genomgående. Jag tänker på, jag fick ju faktiskt turen att få springa med en löparklubb en dag. Det var jätteroligt. Så det kom, var det 7 stycken killar och sprang med mig i 35 kilometer.
Oj.
Och så, ja, och så sen så när, ja, vi hade ju jätteroligt och försökte prata så gott det gick på engelsk, persiska och kroppsspråk och... Då kom ju brorsan till en av löparna, för de hade ju en fruktodling längs vägen. Så han hade med sig massor med frukt och gav till oss. Och vi letade upp vatten, bevattningskanaler till odlingarna, för att det var ju 45 grader varmt. Så då kunde man svalka sig lite i dem.
Mm.
Men så kom vi fram till staden då, där vi skulle bo. Och då fick jag följa med en av de här löparna hem. Och bo hos hans mamma och syrra och syrrans man. Och när vi satt och åt så fick jag en jättestor portion mat och mamman åt lite också, men de andra åt ingenting. Jag frågade henne löpa, men hallå, du har ju sprungit 35 kilometer, du måste ju äta. Nej, vet du, jag åt så mycket i morse. Ja, men hallå, så där funkar det ju inte. Du har ju sprungit, ät. Nej, jag åt så mycket frukt längs vägen.
Mm.
Och det tog ett tag innan det gick upp för mig att, nej men vänta nu. De har faktiskt inte mer mat. De ger mig den mat de har.
Ja, och då är man inte i Sverige längre.
Ja, hej då. Det var jättejobbigt.
Ja.
Men jag kan gå ut och köpa maten. Det är inte värre än så. Men att sitta där och så, jag vill ju ge någonting tillbaka. Men ger jag dem pengar tillbaka, då förolämpar jag dem ju. Mm. Och Amir sa sen att ja, men gå ut och köp kött och ge dem kött. Det är dyrt, men det var ju 2 dagar senare så då hade jag redan lämnat dem. Så istället blev det så att i Iran så finns det, man kan inte köpa Adidas och Nike-skor utan det är kinesiska kopior på de flesta löparskor. Så när Amir kom ner och skulle möta mig i slutet av den här löpningen, då hade jag sett till att en kompis hade köpt ett par löpardojer till den här killen. Och så tog han med sig dem. Och så fick han ett par Asics Gel Cumulus. Så nu springer han omkring i dem där. Hoppas jag. Mm. Så det var mitt sätt att säga tack.
Men jag är ju lite nyfiken. Lite också, om vi går bort från Iran och kultur där, på löparbiten. Mm. Var det långt nog denna gången, tyckte du?
Alltså det är ju lite roligt. Jag tycker ju inte att det var så långt.
Nej.
När jag och Carina sprang, det var ju 326 mil och då gjorde vi ju ett maraton per dag i 75 dagar i sträck. Och nu så gjorde jag ju 184 mil på 58 dagar. Och delar man 184 mil på 58 så är det ju faktiskt bara 32 kilometer.
Ja, fast i extremvärme. Så det...
Jo, det är i extrem värme och dessutom mer svårförstått land. Mm. Så det var jobbigt på andra sätt, skulle jag säga. Men löpmässigt så har jag inte uppfattat att jag har blivit trött egentligen. För att när jag och Carina kom hem, då brakar ju våra kroppar. Och det funkar inte att springa 10 kilometer när vi väl kom hem. Vi fick ju träningsverk i 3 dagar av ett 10 kilometers pass.
Mm.
Det var helt jättemärkligt, tyckte vi. Men vi hade hört att det skulle bli så. Men nu den här gången när jag kom hem så... Ja, det första jag gjorde var ju helgen efter jag kom hem, så åkte jag iväg på kulhelgen och sprang 48 kilometer.
Ja, just det.
Jo, och visst, jag var seg. Och det relaterar jag väl till både kanske en viss trötthet, men även till att vi sprang ju trail. Och jag har ju bara sprungit asfalt i 2 månader. Så trail och så ganska mycket uppåt och neråt, det var inte riktigt vad jag var van med, helt enkelt.
Så nästa gång kan mycket väl bli lite längre?
Ja, men jag undrar om kroppen vänjer sig. Att, ja, den här idioten, hon tar ut mig på sådana här äventyr, så det är väl bara att köra. Däremot fick jag skavsår en gång, och det var jag jätteförvånad över, för det hade ju ingenting nästan på... Eller jag hade bara en blåsa när jag och Carina sprang från Turkiet då.
Fast ett skavsår på 58 dagar kan ju kännas
det är rätt okej.
Okay.
Det var båda hälarna och insidan låren samtidigt. Så det var... Det var alltså Kaspiska havet ligger och trycker upp mot Alborgsbergen. Så det innebär att längs hela sträckan vid Kaspiska havet så är det väldigt fuktigt. Så där var det ju bara 35 grader varmt, så att säga. Men fukten gjorde ju att jag var plaskblöt från morgon till kväll av svett. Och en dag var vädret väldigt konstigt, och det var den dagen som jag fick skavsår.
Mm.
Det var rätt roligt att ta sportslick och så köra ner i brallan och så titta han som filmar på när han vände sig om. Det var nog inte riktigt okej att titta när en tjej hade en näve nere i byxan.
Nej, lite ovant.
Jag tror det. Alltså han som filmar, han var med 8 dagar, 8 olika dagar. Så tanken är ju att det ska bli en film av det här löparäventyret så småningom då.
Svensk eller iransk dokument?
Det blir både och. För vi har filmat både i Sverige och i Iran. Och tanken är att göra en film tillsammans då. Så det finns en iransk kille som bor i Lund som kommer att jobba med att klippa ihop den här filmen. Tillsammans med André då, som har filmat hemma här i Sverige. Men apropå fördomar, bara, jag tänker på... Jag var ju rädd för mullorna också. De trodde jag skulle...
Ja.
Ja, jag trodde att de inte skulle gilla varken min klädsel eller det jag gjorde då. För mitt minne, det är ju Ayatollah Khomeini som står och hittar med fingret och skriker på tv på 80-talet. Men jag träffade faktiskt bara 2 muller, och den ena, jag hade kommit fram till Röda halvmånen. Det är ju Röda korset, så att säga, fast muslimsk variant. Och det var jätteroligt, för då skulle jag få bo hos den natten. Men de hade ju problem, för jag var ju tjej och de var ju killar. Och det gick inte att en tjej bodde tillsammans med en massa singelkillar. Så, så för det första, när jag skulle duscha, då utrymde de huset så att ingen skulle tjuvkika på mig. Och det var ju jätteroligt, tyckte jag, eftersom de var typ 20 år och jag är 44 då. Men sen så grubblade de och funderade, och till slut kom de fram till att ja, men du får sätta upp ditt tält utanför muren till vårat hus. För då är det ju trygg, samtidigt som du inte sover under samma tak som alla de här singelkillarna. Så jag var ju glad för det och satte upp tältet där och satt och mådde gott och käkade frukt i solen. Och då kom ju en mulla, och jag tänkte först, nej... Oj, nu kommer Lena på skit för att de har tagit emot en tjej. Och nu kommer han att läxa upp dem. Och oj, oj, oj. Och de har tagit hand om mig och stackarna. Men den där mullarna satte sig ner på en stol bredvid mig och försökte prata med mig. Och när han insåg att det inte gick, så då gav han mig ett ganska vackert kort med ett citat ur Koranen. Och sen så kom faktiskt en familj förbi och tyckte att, ja, men inte ska du behöva sova i tält. Du kom hem till oss och sov. Och då hjälpte den mullan mig att plocka ner tältet och packa in det. Och han låg hela tiden och han var så glad. Och jag önskar så mycket att jag hade en bild på när han packar tältet. För det var verkligen inte min bild av en mulla.
Nej, men han agerar väl lite som privatperson kan jag tänka. Mm. Och då är det ju någonting annat. För folket i sig är ju inte regeringen.
Nej, verkligen inte. Jag träffade en annan mulla också. Och han kom faktiskt och körde i kapp mig efter att jag hade sovit hemma hos en familj. För han kände den här familjen då. Mm. Så stannade han på vägen och så välsignade han min resa. För att han tyckte det var en vacker och god resa på så sätt att den innebar förbrödring mellan länder, mellan folk, mellan kulturer, mellan religioner.
Ja, det var det.
Mm. Det var också väldigt vackert.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men vad är löpning för dig, Stefan? Jag är nyfiken på det.
Oj. Det blev väldigt många sådana här klischéer. Men det är mycket frihet. Och det är mycket med... Det är nu, meditation. Inre ro. Yttre frihet. Det ger en väldigt fin respit till ens vanliga hektiska liv med arbete och diskux, fantastiska småbarn. Allt det här som är väldigt intensivt. Jag tycker att det är väldigt lätt och avslappnande att springa ett par hundra kilometer på ett sätt. För det är ju bara det är mat, vatten, lite sömn, men det är höger fot och sen vänster och sen höger. Det är väldigt meditativt. Så för mig är det är väldigt mycket inre. Det blir mycket sådana här klischéer. Och det är mycket mer. Jag finner inga skäl att inte springa ett par hundra kilometer om man har en ledig helg liksom. Det är väldigt mycket. Mm. Jag känner mig som en bättre människa. På något klischéartat sätt än en gång. Men framförallt är det mycket att de som kan springa ett par hundra kilometer. Jag blir så imponerad och finner det så fascinerande. Och då försöker jag själv bli imponerad av mig själv kanske. Mm. Men i grund och botten så är det väl väldigt man gör någonting, man kanske inte tror man kan det, men man klarar det ändå. Och man har en väldigt stor känsla av tillfredsställelse och stolthet.
Mm.
Jag tror kanske Kristina känner någonting av det.
Jag känner igen allt.
Ja, och det är också skönt att stå på startlinjen med ett gäng människor. Till exempel på ett sexdagarslopp och ingen undrar varför man gör det här tokiga. För alla tycker det är tokigt, men för i vardagen så är det ju väldigt få som förstår poängen med det här. Man tränar, man skadar sig, man betalar dyra pengar och man kör helt slut på sig själv och tycker det är fantastiskt. Men där på loppen så alla förstår och man pratar om helt annat. Det är ju ofta man inte pratar om löpning för att alla förstår vad man gör.
Ja. Så jag tycker om det här med att man är uppe på toppar, man är nere i dalar och man är där tillsammans.
Ja, och det är också en stor bit att aldrig har man varit så känslig. Man, alla känslor, de har inte bara tiddubblats, men nerverna ligger utanpå och man upplever allt mycket starkare. Jag tror det är lite som, jag vet inte, men som vissa droger kanske.
Ja.
Men det är ju vetenskapligt dokumenterat också. Bra fråga. Stor fråga.
Ja, den är stor. Men jag håller med i allt det du säger. Och framförallt är det meditationen, tycker jag. Att det,
ja.
Folk frågar om jag tränar, men det säger ja, nej. Jag slappnar av. Det handlar om. Men när jag kom tillbaka till Stockholm efter att ha varit i Iran, så ja, det var jättemycket trafik som jag sprang i ibland och det var mycket folk och det var mycket uppståndelse, men samtidigt så hade jag ändå fått ett lugn. Och det tror jag, det är det repetitiva, det är bara ena foten framför den andra och så igen och igen och igen och igen. När jag kom hem till Stockholm så tyckte jag bara, men oj, vad folk ler mot varandra.
Mm.
Jag hade glömt på, eller jag, i min värld så var det ju att ja, men folk sitter på pendeltåg och är lite sura och stirrar ut genom fönstret. Men nu känns det bara, alla ler. Vad snälla människor är med varandra.
Och
bara,
oj, hemlängd.
Men dels det tror jag, men även att jag var i ett lugnare tillstånd i mig, så att säga.
Jo, men du har, man får väldigt mycket yttre intryck i sitt vardagliga liv. Och jag tror lite på en tävling, framförallt sådana här tidslopp på längre distanser, att man får de yttre intrycken ta slut och man kan komma tillbaka lite till de inre intrycken, sina egna tankar helt enkelt. Kanske lite åt det hållet. Du ser Stockholm på ett nytt sätt säkerligen. Eller hemmet och sitt eget liv, det där kanske. Det blir väldigt quasi-intellektuellt, men det är faktiskt sant. Det är många som talar i de här termerna när man får folk som springer mycket och där det betyder mycket, vad det betyder. Och då blir det väldigt mycket så här inre resa och allt det där. Det är ju ganska sant, tycker jag, många av de här
motorna. Jag tycker det är så kul när jag är på en löptävling, ska jag springa bredvid någon och så. Vi kan prata om livskriser, vi kan prata om problem, relationer, vad är meningen med livet, vad älskar jag, vad, alltså allt möjligt. Och så sen i slutet på loppet så bara, vänta nu, vad heter du då?
Ja, ja.
För det har inte varit relevant. Allt den här ytan, namn, jobb, ja, vadå? Det är inte intressant. Det är ju bara ytgrejer.
Nu senast i Skövde på ett 48-timmars lopp, så jag tror till och med att jag tillsammans med en löparkamrat red ut inte bara livets mening utan universums.
Oj!
Ja, det var på den nivån. Det var många varv. Men nu har jag ju glömt det där smart fram till. Det är ju så. Men ja, det var inte dåligt.
Nej, det låter häftigt.
Ja.
Ja, det gjorde jag och två kompisar också en gång när efter vi hade delat en bag-in-box på 3 liter. Då kom vi på livets mening, men det försvann också.
Ja, det gör ju det. Som likhet med berusning kan ju inte helt dum.
Ja, men det finns ju en eufori i att springa.
Mm. Oh, ja.
Som gör att man ger sig på det igen.
Ja,
och sen, just att man glömmer behövs ju. För det är ju ganska jobbigt att springa så långt.
Ja. Jag måste säga, jag tycker att löpning på det sättet som genom Iran, det är ett så otroligt fantastiskt sätt att resa, för att det är ju verkligen, det går tillräckligt långsamt för att jag ska hinna se, men det går ändå tillräckligt snabbt för att jag ska komma någonstans. Och så blir det ju också att, jag menar, om jag åker i en bil så är det ju ingen som börjar prata med mig, men kommer jag med en barnvagn och springer så undrar ju folk vad det är och så börjar de prata med mig och helt plötsligt så finns det en kontakt. Så det är verkligen att resa genom landet, alltså i landet. Som vanlig turist är det lätt att bara glida ovanpå på ytan, men här får möta människor, jag får bo i deras hem, jag får äta deras mat, jag får bagga deras barn till sömn, liksom. Det är allt möjligt verkligen.
Den där kontrasten, för samtidigt vill man ju kanske in i den där bubblan, det meditativa som ni pratade om.
Ja, det är sant. Och det kan ju vara lite jobbigt när det är mycket folk längs vägen, men ja, det är ju sant. Jag får njuta av folket när folket är där och njuta av ensamheten när den är där.
Mm.
Mm. Sen blir det ju lite för mycket folk för min smak ett tag då. Det var lite folk som sprang med mig emellanåt och det var lite kul. Det var, man säger, generellt så är ju konditionen i Iran fruktansvärt dålig, ska jag säga. Många orkar inte ens gå med mig i 300 meter i den takt jag håller. Men det hände ju, eller en gång så kom det två små killar och sprang med mig faktiskt i flera kilometer. Och sen kom det tre stycken tonårstjejer också och sprang med mig i några kilometer. Och det var ju jätteroligt. Så vi sprang där och de fick ha Baby Blue, alltså barnvagnen, olika gånger. Och vi försökte prata och de flåsade och tyckte det var jobbigt. Men alla vägrar att ta emot vatten från mig, för det skulle de inte ha. Men fantastiskt kul att få vara med barn på det sättet också.
Du kanske sådde några frön där till löpning hos dem.
Ja, det hoppas jag. Och det finns ju faktiskt en del löpare i Iran, fast inte många. Men sen tänker jag också på att jag fick skriva jättemycket autografer, framförallt till små killar. Och det kan jag tänka, hur påverkar det deras syn på kvinnor? Och
positivt kan vi ju tänka. Mm.
Jag hoppas det. Det kanske var positivt redan, det vet jag inte. Men det kändes jättebra lite få vara idol sådär. För killar där jag inte alls hade väntat mig att vara det riktigt.
Ja, det här med återhämtning. Du sa att det var olika från när ni kom hem efter Turkiet-löpningen.
Mm.
Alltså, ja, ni sprang i olika sträckor så där också. Men vad tror du skillnaden beror på?
Alltså, kroppsligt så uppfattar jag att återhämtningen har gått mycket lättare den här gången. Och det är ju dels kortare totalsträcka och så sen även kortare sträcka per dag. Den här gången har jag haft 8 vilodagar på 58 dagar. Jag och Karina, vi hade 4 vilodagar på 3,5 månad. Så det är ju en väldigt stor skillnad. Så där har det gått fortare. Sen ja, också att jag har klarat mig, att jag inte har tappat vikt. Det är ett gott tecken. Men sen mentalt så känns det som att det är lite mer den här gången. Och det tror jag, det finns en utsatthet i att inte förstå min omgivning. Alltså varken språkligt eller skriftligt eller regimmässigt så att säga. Så där är jag ganska trött. Plus att det har varit mer uppmärksamhet efteråt den här gången. Så det har inte blivit... Jag har inte blivit så mycket gilla, helt enkelt.
Mm.
Men jag är nog tröttare mentalt. Det har ju varit så mycket folk in på mig hela tiden också. Och det är ju, även om det är fantastiskt trevligt så kostar det också.
Mm. Vad tänker du att du tar med dig från den här resan? Det du skulle göra annorlunda? Eller?
En ny löparresa alltså?
Mm.
Ja, jag skulle nog se till att jag var lite mer självständig. Alltså i form av... Jag fick ju enorm hjälp med att hitta boende med hjälp av Merdad, alltså Amirs kompis då. Och jag ska säga, det är jätteskönt när jag befinner mig i ett land där jag inte begriper och inte förstår helt enkelt. Men samtidigt så tar det bort en viss del av skönheten. Jag och Karina, vi kom ju springande med våran Baby Blue och så hade vi mat för kvällen. Och så satte vi upp vårat tält när vi tyckte det var dags. Och så det finns en skönhet och en frihet i det. Samtidigt så är det också jobbigt, för det innebär att maten som man lagar blir inte lika bra så att säga som mat hemma. Och ja, vi råkar ju tälta i träsk emellanåt och det blir blött när man ska sova och så där. Så allting har ju plus och minus, men jag saknar nog den där friheten. Nu visste jag ju varje kväll vart jag skulle komma fram och det... Jag gillar spontaniteten, att bara låta det bli som det blir.
Och Stefan, du hade inga konkreta planer på att ge dig ut på någon liknande just nu, eller?
Jag har alldeles för många planer. Just nu så har jag opererat högerfoten och har fått hälsporre och något ovanligt annat syndrom. Så nu är det vila, men det är väl tänkt att jag ska springa en maraton i Sahara i februari är det tänkt. Än en gång, det är en kortare lopp. Så där är många planer och förhoppningar för 2017 just nu i alla fall. Det är det. Men närmast kommer väl Sahara, är det tänkt.
Vart i Sahara då?
Sydvästra Algeriet.
Jaha.
Och det är en, ja, det är en egentligen ska, det är en solidaritetsresa där de med hjälp av ett maratonlopp ska skapa media och debatt så att säga.
Mm. Spännande.
Ja, det blir jättespännande och så man ska bo flyktingläger i en vecka. Och så ska det avslutas med ett maraton. Så att jag går dit oavsett i alla fall. Mm. Det är nästa plan. Så än en gång ganska ett kort lopp får man ju säga. Mm. Jag korsade Sahara för 15 år sedan. Och äntligen, för det har varit ett stort mål att på något sätt få återvända. Ja. Så nu är det dags.
Var korsade du då?
Då var den enda rutten som man kan kalla öppen, det var genom Västsahara från Marocko till Västsahara till Mauritanien till Senegal och sen har man korsat så kustrutten. Där fanns andra rutter men de var både politiskt instabila och så de andra länderna var ganska svåra för visum till eller på den tiden omöjligt och då det var väl knappt man använde internet på samma sätt då. Det var inte lika lätt att få information. Så Västra i Mauritanien.
Ja, okej.
Finns det något speciellt som du redan planerat eller som du jobbar vidare mot nu efter det här? Det är ju kort tid, men jag antar att under resan så dök det upp väldigt många nya möjliga och omöjliga projekt.
Det finns drömmar, men det finns inga planer. Och drömmar, jag menar, ja, det vore fantastiskt att resa till Alaska och både vandra, paddla, bestiga Denali. Mm. Det vore fantastiskt att springa i Afrika.
Mm.
Det jag funderar på då, det är egentligen Namibia, Botswana, Zambia.
Mm.
Det tror jag skulle vara jätte... Alltså sanddynerna i Namibia... Så klickfolket finns ju både i Namibia och i Botswana. Så finns Okavanga-deltat i Botswana och så upp mot Victoriafallen i Zambia. Mm. Det vore fantastiskt. Jag har spanat på Sydamerika, Patagonien. Mm. Tänk att springa där.
Mm.
Och, ja, det finns ju jättemånga. Paddla i grön, alltså paddla runt Grönland. Men det är inte helt lätt att fixa det.
Det är lite längre.
Ja, 270 mil tror jag och det blir ju lite kallt där. Så det gäller att få till det med vädret. Och så, det finns jättemånga drömmar men det finns inga planer utan just nu är det att jag känner ett behov av att vila. Det är som med träning.
Mm.
När man har tränat så behöver man få vila för att få tillväxt och nu behöver jag få vila.
Ja.
Och det här loppet du startade bara kort nu, Stefan, Transcania där i Skåne. Driver du det fortfarande eller är det andra som...
Nej, jag startade det, det stämmer. Men nu är det några andra och det är faktiskt sedan 2010. Jag hade bara första... Jag känner och pratar ofta med de som arrangerar det. Men jag är inte officiellt involverad i det.
Men du har sprungit det flera gånger eller?
Nej, jag sprang första året och jag har inte glömt hur det var så att jag väntar fortfarande på att glömma bort det lite. Det var rätt så tufft som de brukar skriva varje år. Det är, men jag vill gärna delta igen och det kommer någon gång.
Hur kom det så att du skapade det?
Många olika skäl, men just Skåneleden i Skåne, den är helt enkelt för vacker för att det inte ska finnas något riktigt lopp. Och det fanns många skäl, på den tiden fanns det inte så många lopp. Det har eskalerat väldigt både i Europa och i Sverige. Men just den här distansen, 246 kilometer, har blivit ganska klassisk. För det finns ju ett lopp som heter Spartaflan som har den distansen. Men det är ju för väldigt duktiga folk. Det är en kort cut-off på 36 timmar och jag ville få att andra skulle få uppleva distansen. Så jag skapade ett lopp och gjorde det på 60 timmar. men så ville samtidigt skulle vara tuff, så därför blev det osupport. Alltså, en kombination av mycket, av att springa Skåneleden och att fler borde få springa så långt, och Sverige hade inget sånt riktigt långt lopp. Sen skulle jag avsluta sen med 161 km lopp som jag hade skapat, och då tänkte jag, då får vi skapa en riktig svansång. Så det var många olika skäl. Mm. Men det är väldigt vacker led, väldigt vackert i Skåne, den biten. Och så blev det ju att korsa ett land, för det blev ju från vänster till höger och faktiskt tillbaka också. Om en på Sveriges kortaste lilla del, så blev det ju faktiskt att man från kust till kust.
Mm. Ja, det är häftigt.
Mm.
Tror ni att Sverige får lite, får fler sådana riktigt extrema lopp?
Massor.
Det tror jag också. Det verkar ju redan vara på gång. Någonting.
Jag tror, jag vet att när jag skapade det så fanns det nog 10-11 lopp i Sverige. Och nu, Kristina, 55.
Ja, det, alltså det finns ju ett varje vecka minst. Och det är ju mer. Så det är, nog, fem, ja, det är nog kring 60 ultralopp i Sverige.
Jag tänkte, ja.
Det är något flera dagars lopp på Öland har jag sett.
Yep.
Med ganska, vad var det, mellan 60 och 70 km per dag eller något sånt där.
Ja, 4 dagar med den distansen.
Mm. Och det har ju inte funnits förut överhuvudtaget.
Nej, nej.
Och nu har det ju även kommit med de här backyard-loppen. Det tycker jag är lite roligt.
Ja, det är exponentiell tillväxt. Och jag vet att just sådana lopp, liknande Transcania, där är 3 stycken diskussioner i... på gång att skapa något mer eller mindre likadant. Långt trail och 200-300 kilometer. Och det har funnits tidigare diskussioner om idéer som inte blivit av. Men det kommer, och många lopp kommer ju sluta, och det kommer bli mindre lopp någon gång också. Men just nu växer det. Det kommer komma sådana väldigt långa lopp. Vi har ju nu i Täby 323 kilometer. Mm. Där folk både springer och kommer mål. Nu när 100 miles är så kort. Så där kommer fler sådana långa lopp. Det gör det.
Ja, 100 miles, det är kort.
Ja, men nu kan var och varannan det. Det är inte så farligt längre. Folk har vant sig vid det, och många gör det. Och många har insett att det går att göra. Det är inte så blodigt.
Mm. Det är en otrolig utveckling. Det är jätte...
Ja.
För när jag började springa ultra, det var 2007, då tror jag det var 200 personer som genomförde ett ultralopp det året. Och jag har för mig att för 2 år sedan, att då var det 6000 som genomförde ett ultralopp. Så, och det har ju stigit ännu mer sedan dess.
Ja, precis. Det låter som korrekta siffror.
Mm. Får ni så här specialinbjudningar till de här loppen, nya loppen som kommer?
Nej,
det får vi inte. Jag fick lite för då när det bara var 12 lopp. Men nej. Du fick det i ram, Kristina. Bäst att tacka jag kanske.
Ja, kanske ska jag ta det. Men jag vill ju springa då.
Ja.
Ja, ha en trevlig helg, hörni.
Ja, men detsamma.
Absolut.
Ja, ha det jättebra.
Hej då.
Okej, hej.
Hej. Tack.
Jag, Agnete, har som vanligt producerat och Edvard har gjort musiken. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.